även om det är svårt att göra någon slags jämförelse av vem som har drabbats hårdast av coronapandemin, så hör väl ändå kulturbranschen till en av de områden som fått ta en hård smäll. Inställda konserter, utställningar, premiärer med mera. Och kultur ska vi nu prata om då tillsammans med kulturchef Patrik Back. Välkommen till podden.
Tack ska du ha.
Hej du människa, håll ihop. Jag minns det här från en kolumn som du skrev förra våren. Då i efterdyningarna av de konserter som blev inställda och pjäser som inte blev framförda. Minns du då vad du tänkte då du skrev den kolumnen?
Jag tror jag skrev den där kolumnen i mitten av maj. Så det var det ungefär 2 månader efter att undantagstillståndet togs i bruk och kulturen blev tvärstopp för kulturen. Jag tror, om jag kommer ihåg rätt, att möjligtvis att vi alla hoppades på en öppning för saker och ting under sommaren, då mycket av kulturlivet ändå flyttar utomhus. Samtidigt så hade väl kanske insikterna om, alltså gemene mans insikt om att i virussammanhang så är någon månad väldigt kort tid. Och det hade väl börjat ställas in större festivaler, eller så börjar man ana att det kommer att bli så, speciellt eftersom det var internationella artister som skulle komma till Finland. Så ja, det var väl en väldigt sådär kuven period just då. Det är väl, man börjar befara att det här kan bli långvarigt, samtidigt som man på något sätt hoppades på en öppning, speciellt som läge i Österbotten, om vi pratar österbottnisk perspektiv, var väldigt lugnt trots allt på coronafronten.
Mm. Hold the hope, så är en referens till den humorgruppen Kais pompösa uppträdande under Kai 10 i Botnihallen, allt det här pre-corona, tusentals i publiken. Det känns som att det är en evighet sedan det ordnades sådana tillställningar och konserter. Att hålla ihop, det har vi fått göra ganska länge och får väl göra en tid ännu, även om vaccinationer och sånt har kommit igång. Men vad är dina iakttagelser av hur håller kulturlivet ihop?
Av de många, många människor jag har pratat med så är det ju, jag tycker att de har hållit ihop jättebra i en enormt svår situation, och en situation också som tyvärr har skapat något av en förtroendekris för myndigheter och regering bland många kulturutövare. Vi har ju Thomas Enroth som har fört stark talan på den fronten. Och det handlar ju förstås om att kulturlivet var väldigt, väldigt snabbt ut med att lägga ner sin verksamhet, om vi säger så. Till exempel Vasa Teater hann väl typ någon timme före undantagstillståndet, eller hit och dit, hur det nu var. De var ju väldigt medvetna om, de verkar i miljöer där det är stor risk för smittspridning, och det kommer ju då förstås att drabba branschen oavsett. Så de tog snabbt sitt ansvar, stängde ner, blev ju tvungna att stänga ner också, men det var på vissa håll nästan förebyggande, så där att kulturen nästan hann före. Använd tiden till att fundera på hur ska vi klara av det här, hur ska vi arrangera så trygga evenemang som möjligt. Alltså de har tagit den här uppgiften på allvar, eftersom de vet att drabbas ett evenemang så sprider det sig, så att då drabbas ju hela branschen. Och jag har inte pratat med en enda person som inte har tagit det här på allvar och förstått det svåra i, om vi säger det så att säga, virusdelen av det hela. De värnar om sin publik, men de är ju frustrerade över att de upplever att andra branscher inte behandlas likadant, inte är ju missundsamma sådär mot nattklubbar och sådär, men de tycker att de drabbas väldigt, väldigt hårt när de har ansträngt sig för att faktiskt försöka skapa så trygga evenemang som möjligt. Och så det, i början var det ju någon sorts lite sådär, ja, förståelse för läge och lite sådär stoiskt att de höll ihop, för att vi ska komma ihåg att de har ju, alltså det är folk här som har drabbats inom loppet av timmar, dygn, förlorat alla sina arbeten. Så det här är ju som en bransch som i princip har fått näringsförbud. Och det där stoiska har ju övergått naturligtvis under hösten till en frustration också.
Mm.
Men, ja, men på något sätt tycker jag, om man ska återknyta till Kai, så håller det ihop. Men vi ska komma ihåg att det här är en ohållbar situation för många om det drar ut på tiden ännu, vilket det ju förmodligen kommer att göra.
Mm. Och den här frustrationen blev ju väldigt påtaglig här strax före jul egentligen också då. När det kom nya restriktioner och julkonserter ställdes in och premiärer flyttades fram igen och föreställningar flyttas fram. Ingen har spåkulan att kunna säga när får man köra igång igen med pjäser och så vidare.
Mm.
Och läget kan ju förändras. Men nu tycker jag ändå att man har lärt sig att anpassa sig till läget så som det är.
Nå, lärt sig, det har varit tvungna. Mm. Det, problemet var ju på något sätt att i ett österbottniskt perspektiv igen, så när vi fick den där efter en lugn sommar, vi ska komma ihåg att det var en öppning där i augusti när restriktionerna lättades ganska rejält, att till exempel ett så stort evenemang som Vasa Festival arrangerades i mitten av augusti utan några större allvarliga följder, egentligen ingenting. Det var väl en, säkerligen en kombination av ett bra evenemang, ett säkert evenemang och viss tur också säkerligen. Det är ju ändå ett osynligt virus vi pratar om. Sen förstod väl folk när läget blev väldigt, väldigt allvarligt i Österbotten och där i slutet av september. Det som hände i december var ju mer oväntat. Då hade läget stabiliserats igen, men då upplevde väl många att det blev en förändrad strategi för att stoppa det här viruset, att det var i förebyggande syfte. Och det gjorde ju väldigt många frustrerade, att plötsligt kom restriktioner i ett läge som inte tidigare hade, så att säga, föranlett några jättebegränsningar. Eller jättebegränsningar, ska vi komma ihåg att en teater som spelar för har varannan stor bortskruvad. Det är minusaffär för det, men de kan ju ändå spel. Men mycket av det som har pågått här, som har, de gånger det har varit öppningar och det har gjorts någonting, så det är ju ekonomiska minusaffärer. Men de vill ju förstås nå ut med sin kultur, de vill ge det här till folket. Men det är ju ingen business i det.
Nej, jag kommer ihåg det. Jag själv skrev någonting om de här restriktionerna som kom då. Ja, i förebyggande syfte där i december, så minns jag att jag pratade med Vasa stads ledande överläkare då, Heikki Kaukoranta, om att det, han uttryckte det som på ett sånt sätt att ja, det borde egentligen vara, eller att det är en liten risk att gå på teater egentligen sett ur, så där, ur smittspridning, men att man har inte riktigt de verktygen i det här lagmässigt och sånt att kunna ändå tillåta det, eftersom 20 personer var begränsningen, men det fanns inte någonting man kunde som göra för att komma runt det på det viset. Så där kommer du in på det där som du var lite inne på, att man har kanske lärt sig att anpassa sig i början, men då kom den där frustrationen sen över att man känner sig orättvist behandlad, eller så att det restriktioner och sånt så faller inte ut jämt.
Mm. Nej, det gör inte. Och det drabbar den här branschen jättehårt.
Mm. Vad tänker du om det här året då, 2021, och kulturbranschen och kulturlivet överlag? Att vi såg ju nu redan här nyligen så utannonserades ju om en ny festival i sommar till exempel, som ska ordnas på kasernområdet i Vasa. Att det finns ju den här tron om att det kommer nog den här tiden efter det här.
Den finns där, den är alldeles uppenbar. Om vi tar festivalerna i Vasa så där, de vi kan se att det finns tre stora för tillfället. Det Festivilla upphör ju i sitt gamla koncept som brukar arrangeras i juni, men nu tar arrangören där och stöper om det till en konsert på Elisa stadion med då finska artister. Det är ett stort evenemang i juni. Och att göra det nu visar ju att man tror att det ska vara möjligt. Så kommer den här nya festivalen då med bröderna Hagnäs och bland annat involverade. Och det är ju en helt ny satsning med en publikkapacitet ändå på 3000 på ett litet område på Kaserntorget. Det är också, vittnar också om att man satsar. Man håller inte in, man avvaktar inte. Och i augusti fortsätter Tommy Mäki då med Vasa Festival vid Inre Hamnen i Vasa. Som han har ju naturligtvis en fördel på ett nationellt plan att han klarar av att genomföra fjolårets festival. Och det han planerar nu artistmässigt är ju det största han har gjort, Vasa Festival. Med utländska artister och ganska starkt artistuppbåd. Och det här vittnar ju om att de tror att det är möjligt. Överlag, om vi pratar både mindre och större evenemang, så när man intervjuar arrangörer så är det sånt här att det också är väldigt svårt att dels är det ju svårt för dem att planera inför framtiden, det är jättesvårt, men de måste göra någonting. De kan som inte så att säga göra någonting halvdant eller avvakta. Man måste tro på att man kan göra någonting, och det är ju det vi ser. Om det sen är de ju realister. De måste se vad som händer då i praktiken. Tack och lov finns det ju en framtidstro här ändå.
Mm.
I ett väldigt svårt läge.
Hur stort tror du behovet är bland österbottningar eller folk att som komma ut och ta del av kulturupplevelser? I vilken form det nu än är, men...
Det finns olika aspekter på det där också, att vi ska inte tro att rädslan försvinner. Det är möjligt att den här målgruppen som den nya festivalen då, Big Day Summer Festival med elektronisk dansmusik och en ung publik, inte har problem. Om allting är någorlunda normalt så att det går att genomföras, att de får sin publik dit. Sen finns det andra evenemang där vi till exempel skriver om dansbandsmusiken här, där de riktar sig till en äldre publik. Många i riskgruppen. Det oroar ju sig för det att även fast evenemang blir tillåtna, om de blir det, så kan man ju, rädslan försvinner ju inte genom att trycka på en knapp så där och säga att nu är det OK. Utan att den där rädslan kan ju leva kvar. Den är ju svår att förutspå hur folk kommer att reagera. Men jag tror att nu kommer det ju att sitta i folks tankar det där. Att vaccinationen pågår eller sådär, hur långt den har gått och sådär. Om vi till exempel ser på teatrarna som tidigare haft busslaster som kommer rullande från olika håll i Österbotten. Det är ganska många hinder, eller vad ska man säga, på vägen. Psykologiska möjligen att sätta sig i en buss tillsammans. Åk iväg. Tillbring kvällen i en teatersalong och sådär. Och det där är ju jättesvårt att förutspå vad längtan, behovet kontra eventuell rädsla, vad det gör med publikens beteende. Framöver.
Det var mycket som inte blev av förra året och nu i början av det här året också. Men det har ändå kommit väldigt mycket österbottnisk musik. Det har kommit österbottnisk litteratur. Det finns mycket bra saker också att som har kommit ur den här pandemin, om man vill vända det på det viset.
Ja. Det gångna året har ju varit på det sättet både himmel och helvete, om man säger så, att den en del av den energi som inte har fått utlopp på musikscenen har helt klart varit i gang för det musikerna har gjort i studion. Vi har alltså upplevt otroligt mycket bra musik inom många olika genrer på österbottnisk, med österbottniska musiker det gångna året. Helt egentligen helt sådär hisnande ibland. Jag menar, det finns otaliga, om vi pratar om sådana som sitter i Österbotten och gör bra grejer. Det är som Slagverk, Kain, alltså systrarna Annika och Julia Åhman, rockabillybandet Danny T and the Sirens från Vör, och det Markus Granfors där, Kosikoski-projektet. Sen har vi ju österbottningar i Försingringen också som har haft ett fantastiskt år bakom sig. Iris Viljanen, Korsholman som sitter i Stockholm och slår många med häpnad gång på gång på gång. Jag ska komma ihåg att vi har ett hårdrockband, One Desire, som har uppdaterat mycket av det där klassiska 80-tals soundet och håller alltså världsklass inom den genren. De gav ut ett album i fjol. Så det har varit väldigt mycket bra grejer som görs. Samtidigt österbottnisk litteratur också ett jättestarkt år bakom sig. Ann-Louise Bertels Hej, Ulrika Hanssons Jaktlaget. Sen finns det också mindre förlag, Marginalförlag, Ellipsförlag, som ger ut stark litteratur. Så det har funnits mycket att glädjas åt, och det där hoppas man ju också att fortsätter under det gångna år, eller kommande år under 2021, att de lär ju inte sänka ribban, om vi säger så, och hoppas. Och sen ska vi komma ihåg att det finns också jättebra saker som publiken inte riktigt har fått ta del av bara några få gånger. Erik Kiviniemis insats i monologen Brodies pojkan på Vasa teater hoppas jag verkligen att får sin chans att möta publiken, för det är en alldeles lysande återkomst till scenen. Han har ju varit teaterchef på Stadsteatern i Vasa i flera år och inte stått på scen, men det är en sån där grej som man hoppas får lev kvar det kommande året. Så jag tror att det finns nog mycket att se fram emot, och då de här musikerna som har släppt väldigt bra musik får kom på scen, så den dagen då tror jag det blir helt lysande, och det hoppas jag att ska ske så småningom snart.
Nu ska vi prata om sport, och då får jag hälsa Lina Hellström, sportjournalist på Vasabladet, välkommen till podden.
Tack ska du ha. Hejsan, hejsan.
Som inom många andra områden så var det mycket inom sportvärlden som ställdes in på grund av pandemi. Det blev inget sommar-OS eller fotbolls-EM. Och här i våra trakter så avslutades bland annat hockeysäsongen i förtid förra våren. Men Lilian, om du från ditt område då sporten funderar och summerar ett annorlunda sportår 2020, vilka tankar väcker det?
Ja, nu är ju lätt att tankarna går just till alla inställda evenemang, för det var ju nog många. Men trots det så var det ju mycket som kunde ordnas. Det var med specialarrangemang eller utan publik, men det var ändå mycket som genomfördes. Och det kanske är de sakerna jag vill ta fasta på då, snarare än vad som inte kunde ordnas. Så egentligen det som jag först kommer att tänka på var skid-FM i Vörå. Att det var ju i februari, och det var innan pandemin slog till på allvar i Finland. Vi visste inte någonting vad som skulle komma då, men det blev ett jättebra mästerskap. Och trots att arrangörerna fightades med snöbrist mycket där på förhand, så blev det ett lyckat mästerskap till slut med lokala framgångar och mycket idrottsglädje där. Sen blev det ju då mars och liksom vi sportjournalister såg hur vår kalender bara tömdes som över en natt, och liksom det var intressant minst sagt. Så småningom så anpassade vi oss till liksom situationen, och serierna började ju ändå mot sommaren kicka igång. Att vi väntade ju länge och det var mycket, mycket från och till, men slutligen så blev det ju en fotbollssäsong och det blev en friidrottssäsong. Och liksom det var inte bara de här högsta serierna och elitidrottarna som fick utöva sin idrott, utan från de högsta till de lägsta serierna så fick sparka fotboll. Och på fotbollsfronten så har jag två lag och deras framgångar som jag speciellt tänker tillbaka på. Och det var Vasa IFK i division 1. Det är ju en väldigt stark säsong och tog sig ända till ligakval. Och även om de inte sen tog steget upp till ligan, så var det ändå ett bevis på att fotbollen i Vasa håller väldigt hög nivå. Och sen hade vi Kraft som kämpade på där i division 3. De tog också slutligen klivet upp till division 2 efter en väldigt spännande kvalmatch där på Mosendal. Det var ju synd att de fick spela utan publik, både seriefinalen mot KPV Akatemia och sen den här kvalmatchen mot PK37. Men att de klarade sig utan publikens stöd och tog sig upp. Ja, det blev ju en friidrottssäsong och FM-tävlingar kunde genomföras både på junior- och seniornivå. Och vi hade lokala framgångar där på senior-FM med till exempel Christian Bäck som slog till med FM-silver i längd i Åbo. Och det var hans första tävling för säsongen. Sen hade vi Sandra Eriksson som har haft mycket skadebekymmer de senaste åren, och hon gjorde comeback i terräng-FM i Kurikka. Hon hade haft tävlingspaus i två år, så det var ju roligt att ha henne tillbaka på banan. Och sen så på tal om Christian Bäck så det var ju trist för Vasa idrottssällskap att han och Camilla Rickardsson, det är ju Vasas största friidrottskärnor, att de valde båda att av ekonomiska orsaker att byta förening. Så Camilla for till Esbo IF och Christian till Viporin Urheilijat. Så det kommer ju märkas säkert nästa säsong att de saknas. Men samtidigt som då jag pratar med Vasa idrottssällskap om saken, så berättade de ju att det finns ju, de har ju många andra lovande idrottare också och juniorer på framfart, så att det blir intressant att se. Och sen så hade vi ju en tidigare sportspelare, Joel Kiviranta, som har gjort väldigt bra ifrån sig i NHL. Hans Dallas Stars så gjorde ju bra där i slutspelet, och speciellt han överraskade ju alla när han drog till med ett hattrick där i en av slutspelsmatcherna mot Colorado. Och det är ju inte någonting som händer varje dag att någon som har spelat i sport går och gör hattrick i NHL.
Nej, verkligen inte. Man önskar ju att, eller det är lätt att säga efterhand, men att skid-FM i Vörö, jag kommer ihåg det nu när du pratar om det där, hur de jobbar med snön där. Mm. De skulle kunna haft lite av den vinter vi har nu, så skulle det vara lite lättare med snöarbetet.
Ja, det får man ju vara glad över i alla fall just nu att de som håller på med skidsport, så nu har de ju fått ha både snöbrist och coronan som de har fightats med. Men nu har de ju i alla fall snön. Så att vi får glädjas med dem på den fronten.
Ja. Hur är det då du pratar med individuella idrottare eller lag och föreningar? Att hur upplever du att de tänker kring den här situationen som ännu då råder, väldigt annorlunda läge också för alla idrottare och föreningar?
Ja, no, det som genomgående har varit nog på alla nivåer har nog varit att hälsan går först.
Mm.
Att även om hur roligt det än är med idrott så måste man ju som tänka att om det hjälper att skjuta upp eller ställa in träningar och matcher så har som ingen har som satt sig emot att göra det utan alla har ju som nog gjort vad de kan för att läget ska förbättras. Samtidigt så tycker jag att det har funnits en väldigt stor kreativitet bland föreningarna att det har varit väldigt häftigt att se hur idrottarna har ändå kunnat utöva sin idrott på något sätt. Att de har kunnat utöva sin idrott och ändå följt myndigheternas restriktioner.
Mm.
Och jag kommer till tänk på också på lagsammanhållningen. Att det är många föreningar som har pratat om det, trots att de har, speciellt i förra våren, så var de åtskilda och fick inte träna tillsammans och sådär, men att lagsammanhållningen blev ändå bättre än vad det någonsin har varit tidigare. Och jag pratar ofta med Vasa IFKs dåvarande tränare Chris Hackstepp och han pratar hela tiden om togetherness.
Mm.
Och det var som deras ledord genom hela säsongen. Så det tror jag att många andra också kan hålla med om att trots att man har varit åtskilda så har man ändå varit tillsammans.
Mm. Och vuxit mer som lag, den här sammanhållningen. Ja, det är jättebra. Läget som det är nu då så det ordnas tävlingar och matcher men det är restriktioner och det är någonting vi får leva med i olika sammanhang. Det skärps och det kanske blir lite lättare och så skärps det igen beroende på virusläge och sånt. Det är mindre publik eller ingen publik alls och sånt påverkar ju förstås föreningarna och idrottarna. Hur tror du det här återspeglas i föreningarnas ekonomi och kassor och sånt?
Nå, det är ju väldigt, väldigt tufft såklart. Att om man tänker att inträdet till en lokal fotbollsmatch kunde vara ungefär 5-10 euro.
Mm.
Och sen så kommer en 300 pers. Så förstår man ju snabbt att det blir mycket pengar för en liten förening. Och ett exempel var ju just Kraft som fick spela sina två sista väldigt, väldigt viktiga matcher inför tomma läktare. Och där skulle det säkert, om läget varit normalt, så skulle det varit över 500 personer på plats per match. Så de drabbades ju såklart väldigt hårt.
Mm. Men nu har vi nu då vänt blad till 2021. Finns det någonting som du själv vill lyfta fram som blir av, som du hoppas att blir av, att det inte är någon pandemi som ställer till att det ska skjutas upp eller sådär?
Ja, och såklart så vill man ju att alla mästerskap ska bli av, att alla värdetävlingar som idrottarna och landslagen har tränat inför ska få genomföras. Men jag personligen så hoppas att idrott överlag ska få utövas. Att det liksom ska finnas möjligheter och inte bara begränsningar för att barn, unga och motionärer ska få utöva sin idrott. Det pratas mycket om att eliten ska få spela fotbolls-EM, hockey-VM, liksom OS. Men att jag tycker att man måste också lyfta fram att hur viktig idrott och rörelse är för människor i alla åldrar. Liksom. Att både såklart fysiskt men också psykiskt och socialt.
Mm.
Ja. Så redan att få träna, att få motionera, att man ska som få göra det i år är väldigt, väldigt viktigt. Mm.
Det går igenom hela samhället.
Ja.
Mm. Du var inne på det där med lagsammanhållning, att det är någonting gott som coronapandemin har fört med sig. Finns det annat inom sportmotionsvärlden som det har fört med sig?
Ja, no, jag tror ju att många har insett hur viktig idrotten och kulturen egentligen är. Att man brukar säga så att det är först när det tas ifrån en som man inser hur, hur viktigt det har varit. Så det tror jag att passa bra in på idrotten. Att, ur ett åskådars perspektiv så handlar ju idrotten väldigt, väldigt mycket om känslor. Spänning, nervositet, glädje, irritation, ilska, eufori, idrott innehåller ju allt. Och det är ju som det som är charmen. Men liksom, det bara togs bort av en. Så det tror jag att folk kanske nu mera har insett att idrotten är väldigt viktig. Den fyller en viktig funktion. Både för de som utövar men också de som är bänkidrottare.